Vi ska läsa en bibeltext från Jesaja-boken, kapitel 58. Ni vet, det gamla testamentet på Israels tid var fastan något väldigt viktigt. Och ibland blev fastan att man avstod från mat. Det blev liksom, tog över som att det var det viktigaste av allt. Och i kapitel 58 så beskriver Jesaja hur folket fastar samtidigt som de förtrycker människor. De utövar religiösa aktiviteter men gör inte godhet. Och han är väldigt, väldigt kritisk till det. Ni späker er. Ni hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta en dag som behagar Herren? Så skriver han från vers 6. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor. Sliter sönder okets rep. Befriar de förtryckta. Krossar alla ok. Delar ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig. Och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig. Hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljuset bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sinar.
Jag heter ju Tilda Jönsson och jag är från början från Växjö. Och jag jobbar som missionär och sjuksköterska i Demokratiska republiken Kongo. Och jag flyttade till en liten stad som heter Losi i västra Kongo i februari 2022. Så jag har varit där nästan 1,5 år. Och där jobbar jag ju för Ekumeniakyrkan, men också tillsammans med den evangeliska kyrkan där i Kongo. Och vi är även fler missionärer. Det är missionärerna RV och Klara Kiese som också är där och jobbar. Så vi och jobbar med lite olika områden men med samma kyrka där. Och det är extra roligt att få vara här hos er idag. Jag vet att ni som stödförsamling är med och ber för mig och att ni är med och stöttar på olika sätt. Och det är jag väldigt tacksam för. Så det är fint att få vara här på plats, på riktigt. Och idag tänkte jag dela mina erfarenheter utifrån temat Guds mission. Och jag vill börja med att läsa från Lukas evangeliet kapitel 9, vers 1-6. Ni kan ta nästa bild. Precis. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sa till dem, ta inte med er något på vägen. Ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er så gå därifrån och skaka bort det stam från era fötter. Det ska vittna mot dem. Och de gav sig iväg och gick från by till by. Och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Och jag tror att vi alla på ett eller annat sätt är kallade att förkunna Guds rike. Jag tror att vi är kallade att göra det just där vi befinner oss. I skolan, på jobbet, ute i samhället, i affären. Men jag tror att det kan se väldigt olika ut och gå till på väldigt många olika sätt. Och jag skulle vilja berätta lite om min resa och om mitt liv i Låsi och om kyrkans arbete där. Nästa bild. Så Demokratiska republiken Kongo, det är ett jättestort land mitt i centrala Afrika. Det är 5 gånger så stort som Sverige. Och i västra Kongo så ligger då Låsi. Man kan se en liten röd prick där. Och det ligger precis vid Kongofloden. Och för att komma till Låsi så åker man från Kinshasa åker man ner till Kimpese, som man också kan se där. Och från Kimpese till Låsi så är det en väldigt skumpig väg. Ganska dålig. Och till slut, man åker några timmar, 2-3 timmar. Och så kommer man fram då till Kongofloden. Och där får man vänta på färjan som ska ta sig över Kongofloden. Och man vet aldrig riktigt när den här färjan ska gå. Utan man får invänta den. Och ibland kanske man inte ens får plats om man kommer i en bil då, som vi oftast kommer med en bil. Så det är inte säkert att bilen får plats, i alla fall inte på första färjan som ska gå precis. För att ja, det får plats bara max 4 bilar på färjan. Och du kan ta nästa bild. Detta är några bilder från Låsi. Men hur hamnade jag där som missionär? Och det är svårt att säga när saker och ting börjar. Men för mig så har det internationella intresset funnits väldigt, väldigt länge. Och jag har varit intresserad av allt det arbete som man har berättat om när jag har vuxit upp i kyrkan. Och Kongo har jag också hört mycket om. Så när Bibelskolan Apostlagärningarna 29 skulle åka till Kongo 2012, då tänkte jag, ja, jag vill ansöka och kom med på den här bibelskolan. Och det var första gången jag åkte till Kongo. Och då åkte vi just till Låsi och hade den här bibelskolan där. Och jag fick växa otroligt mycket i min tro och fick lära mig otroligt mycket om mig själv och såklart om Kongo. Så när jag kom hem så hade jag en längtan att få komma tillbaka. Jag fick även möjlighet att göra flera kortare och lite längre resor tillbaka till Kongo med kyrkan. Och sen så minns jag också att jag var på kallelsedagarna på Teologiska högskolan. Eller jag tror den heter Enskilda högskolan här i Stockholm. Och då vet jag att jag frågade specifikt, men hur blir man missionär då? Och det fanns så många olika vägar. Det var inte liksom tydligt så här är det, utan det fanns många olika vägar. Och jag som redan hade jobbat en del inom hälso- och sjukvården, jag bestämde mig för att jag vill satsa på att jobba som sjuksköterska, så jag utbildade mig till sjuksköterska. Och då fick jag också möjlighet att göra ett utbyte med grannlandet Kongo Brazzaville, där jag skrev en uppsats om malaria. Och sen jobbade jag lite som sjuksköterska i Sverige. Men då la Ekumeniakyrkan ut att vi söker missionärer till Kongo. Och jag kände direkt att jag har en längtan att ansöka, att få göra detta. Så att jag ansökte. Och allt det här var ju liksom en lång process, en kallelse som växte fram. Så var det för mig. Och så fick jag möjlighet då att åka ut som missionär förra året. Men hur är då livet i Låsi just? Och även om Låsi ligger långt ute på landet så är det ändå den största staden eller samhället i det området precis norr om Kongofloden som kallas Manyanga. Och i Låsi finns det, ni ser det ju precis vid Kongofloden. Så där uppe till höger, det är precis där vi bor, så kan man gå ner till Kongofloden. Det finns marknader, det finns butiker, skolor, och kyrkor och lite sjukhus och vårdcentraler. Och sen har vi en vattenpump som pumpar vatten till Låsis kranar 3 dagar i veckan. Så 3 dagar i veckan rinner vattnet i kranarna. Och annars får man ju fylla på sina dunkar eller om man har vattencistern och lagra vatten. Men det finns ingen el i Låsi. Och det påverkar allt. Det påverkar livet, vardagslivet i Låsi. Så till exempel maten då lagas på ved eller grillkol. Varje dag, varje måltid. Och ja, hos mig har jag en kvinna som hjälper mig med detta, som jag liksom har anställt och betalar så. Så att hon hjälper till med detta. För det är kongolesisk mat som man äter i Låsi. Det går inte att få tag på något annat så direkt. Men även också i den här stan då, så ligger kyrkans huvudkontor, den evangeliska kyrkan. Så de har liksom sitt huvudkontor och kyrkans ledning finns på plats där i Låsi. Och det är det vi ser här till vänster, det är kyrkans huvudkontor. Och det är samma område där vårt hus ligger också, där jag bor. Så det är väldigt, jag har väldigt nära till jobbet. På våra personalmöten med kyrkan så brukar vi, jag vet, till ett tillfälle vi diskutera hur många dagar ska vi ha el i veckan, det vill säga hur många dagar vi ska köra den här dieselgeneratorn för att få el så att vi kan jobba på datorn eller ladda telefonen eller använda skrivaren. Så 3 dagar i veckan sa vi, ja men vi har nog råd med 3 dagar i veckan. Ska vi köra, hur många timmar ska vi köra, på förmiddagen eller på eftermiddagen? Det var lite diskussioner. Men vi kom fram i alla fall på eftermiddagen, då ska vi köra den här dieselgeneratorn så att vi får lite el. Men hur skulle ditt arbete se ut om du bara hade el 3 dagar i veckan? Jag tar nästa bild. Och kyrkan i den evangeliska kyrkan i Kongo, eller de flesta kyrkor i Kongo, har oftast liksom 3 grundpelare. Så det är såklart kyrkan och församlingar. Och sen är det skolor, att man har ansvar för flera skolor. För barn, lågstadie, mellanstadie, upp till högstadie. Även samarbete med universitet. Och det tredje är då hälso- och sjukvården. Med många ansvar för många sjukhus och vårdcentraler. Och därför inom kyrkan så har man ju då, som man kallar det, olika departement. Alltså att kyrkan har organiserat sig så att man fokuserar på olika arbetsområden. Så jag jobbar inom kyrkans hälsodepartement. Och det är mitt kontor som ni ser där till vänster på hälsodepartementet. Så vi är kollegor som sitter där tillsammans och jobbar. Så jag jobbar mest administrativt. Och man kan också se några av mina kollegor då, så att jag är ju längst till vänster på den bilden. Men sen har vi Freddy Misonsa som är chef på hälsodepartementet. Clara Kiese som är också missionär. Vivin som är ansvarig för familje, barn och hälsa inom kyrka. Och William är svårt att se där, men han är ansvarig för ekonomin och sådär inom kyrkan. Du kan ta nästa bild. Och evangeliska kyrkan har 3 församlingar i Låsi just. Så detta är den största församlingen. Och det är också den som jag oftast går till. För att jag är med och sjunger i en kör där. Och det är min kör som ni ser uppe till höger. Som är, vi övar 3 dagar i veckan, 3 kvällar i veckan. Och sjunger varje söndag. Och eftersom att det är ungefär 10 körer i den här kyrkan så är det sagt att alla körer får sjunga max 1 sång var varje söndag. Så att det inte blir för många sånger. Och där nere till höger, längst ner, så ser ni också att det är från en gudstjänst i kyrkan. Annars så är kyrkans... alltså kyrkan är en viktig del av vardagen för de allra flesta i Låsi. Och ja, det är mycket som är likt här också. Det är gudstjänst varje söndag. Det finns som sagt körer, så finns det scouter, det finns bönegrupper och städgrupper och ja. Så kyrkan får betyda väldigt mycket. Men man får också, alltså kyrkan är också en viktig social faktor. Att man, alltså det blir socialt skyddsnät. Och det innebär, eftersom att Kongo, den kongolesiska staten inte alltid tar så stort ansvar för sin befolkning, så är det så mycket som saknas, så mycket som fattas. Men då kan man få stöd och hjälp inom kyrkan då. Det kan vara att man ber för varandra, det kan vara att man hjälper till ekonomiskt ibland också. Om man till exempel blir sjuk och måste köpa mediciner eller så. Så kyrkan är väldigt viktig socialt. I och med också att kyrkan har ansvar för, förutom kyrkor, också ansvar för skolor och för sjukhus och vårdcentraler. Men livet i Losi är ganska svårt. Och man tar generellt mycket risker för att man inte har något val. Vi kan ta nästa bild. Jag vet inte om det är så lätt att se, men till höger där så är det en kille som åker bil. Han liksom sitter på bagaget, håller i sig i bagaget bak på bilen. Och det är ju jätteriskabelt, det är jättefarligt att resa så. Men han kanske inte hade något val. Det kanske var så att hans... en familjemedlem som hade gått bort, så han skulle åka på begravning och liksom måste ta sig någonstans. Och det är för långt att gå och han har inte råd att resa på något annat sätt. Ja, men vad ska han göra? Ja, men han får ta det färdsätt som går, det som finns. Liksom. Så att man tar liksom mycket risker för att man inte har råd helt enkelt. Annars är ett vanligt sätt att ta sig fram är just motorcykel. Och på den här bilden så är jag på väg till en by som heter Mokimbongo. Och det går att ta sig fram med bil, men det är mycket, mycket längre och mycket svårare att ta sig fram med bil. För att vägarna är så otroligt leriga under regnperioden. Så bilen fastnar helt enkelt. Man liksom fastnar väldigt ofta och det är svårt att ta sig fram. Så att motorcykel har ju den fördelen att det är lättare att navigera och ta sig fram. Även på svåra vägar. Så just det här tillfället så var jag på väg till Mokimbongo och skulle tillsammans med min kollega Klara och Vivin då, så skulle vi bland annat besöka vårdcentralen där och jobba med kvinnor och barn som Klara och Vivin jobbar med. Men jag ska bara prata lite om vården i Kongo som jag liksom jobbar med, så jag kan ta nästa bild. Så hur mycket statliga resurser läggs egentligen på sjukvården i Kongo? Och det är cirka $6 per person och år. Men i Sverige är det cirka $3,970 per person och år som staten lägger på just hälso- och sjukvården. Så det är ju en gigantisk skillnad. Och det får såklart konsekvenser för folkhälsan i Kongo. Nästa bild. Och detta är bara några exempel på till exempel då förväntad livslängd vid födseln. Ja, men i Kongo så är det 66 år, i Sverige 83. Barn som dör innan de hunnit fylla 5 per 100 000 födslar. Och i Kongo så är det 8300 barn som dör och i Sverige motsvarande 200. Och mammor som dör i samband med graviditet eller under förlossning eller strax efter förlossning. Och det är också per 100 000 födslar. Och i Kongo så är det 473 mammor. I Sverige motsvarande 4 mammor. Nästa bild. Men vi har då 2 systerkyrkor i just Kongo Kinshasa. Och det är den evangeliska kyrkan, eller CEC-kyrkan. Och baptistkyrkan, som också kallas CBU. Och båda dessa kyrkor driver många sjukhus och vårdcentraler. Både i stan och på landet. Men de allra flesta ligger ute på landsbygden. Nästa. Och just då den evangeliska kyrkan som jag jobbar med i Losi. De har ansvar för ungefär 50 sjukhus och vårdcentraler totalt i hela provinsen Kongo Central och även i staden Kinshasa. Och på hälsodepartementet som jag jobbar på tillsammans med mina kollegor, vår uppgift är att hålla kontakten med alla 50 sjukhus och vårdcentraler, att besöka dem, att följa upp vården. Så att jag hjälper till på detta sätt, framförallt med administrativa arbetsuppgifter. Sen har jag också varit med lite grann, bland annat på sjukhuset i Låse. Jag har varit med lite grann i vården och även på en vårdcentral. Och det här är det största sjukhuset i Låse. Och de har 3 läkare. Så finns det lite avdelningar, BB-förlossning, barnavdelning, kirurgavdelning, medicinavdelning. Och de har också 2 operationssalar. Och den här byggnaden är just operationsbyggnaden, som är en av de nyaste byggnaderna på området. Men det finns ingen el. Och därför är det då många undersökningar och behandlingar som man inte kan göra, helt enkelt. Men mycket görs istället med manuella metoder. Och de allra flesta sjukhus och vårdcentraler som kyrkan ansvarar för har brist på el, har brist på vatten. Man har kanske ingen mobiltäckning långt ute på landet, ingen internetuppkoppling. Och det är svårt att ta sig till de här olika sjukhusen och vårdcentralerna för att vägarna är så dåliga. Så det är svårt både om man liksom ska dit och hälsa på, men även för patienterna att ta sig liksom till sjukhusen och vårdcentralerna. Vi kan ta nästa bild. Hälsa för alla i Kongo. Vad är det? Det är ett nätverk mellan de här 2 kyrkorna som finns i Kongo Kinshasa och kyrkan i Kongo Brazzaville, i grannlandet, och även då tillsammans med Ekumeniakyrkan. Så att man jobbar tillsammans för att genomföra projekt på plats på de här vårdcentralerna och sjukhusen som finns i Kongo, i båda Kongoländerna. Och några exempel på projekt som genomförs genom Hälsa för alla i Kongo. Det är utbildningar för vårdpersonal. Det kan vara vidareutbildning för barnmorskor till exempel. Hur man på bästa sätt hjälper den nyfödda. Det är ett annat projekt är installation av solceller. Och det är otroligt viktigt. Eftersom det är så dåligt med el så kan solcellerna vara en hjälp. Solcellerna kan ge ljus mitt i natten. Om det så sker ett kejsarsnitt. Det kan också ske mitt i natten, kanske när som helst. Och då behöver man ordentligt ljus till operationssalen. För det är svårt att genomföra ett kejsarsnitt med mobilljus. Det är jättesvårt. Men de här solcellerna har hjälpt otroligt mycket. Solcellerna kan även driva lite enklare medicinska apparater eller ett kylskåp där man kan förvara mediciner eller vaccinationer. Och det är ni här i Sverige, i församlingar, privatpersoner, som är med och finansierar Hälsa för alla i Kongo. Det finansieras helt och hållet av just insamlingsmedel som kommer här från Sverige. Och som jag sa så jobbar vi på hälsodepartementet med uppföljning och utvärdering av vården på kyrkans sjukhus och vårdcentraler. Och något som jag har ägnat mycket tid åt senaste tiden, det är att samla in statistik från kyrkans alla sjukhus och vårdcentraler och sammanställa den för att kunna få en tydligare bild av de vanligaste sjukdomarna, för att kunna se vilka behandlingar som ges, hur många förlossningar som sker och så vidare. Men ibland kan det kännas svårt. Det kan kännas överväldigande att jobba i Kongo. Behoven är så stora och det känns som man liksom inte räcker till. Men något som har hjälpt mig i dessa stunder, det är en bön som jag får be till Gud när jag behöver hjälp. Och det är sinnesrobönen. Och den lyder: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. För jag vet inte vad som kommer härnäst. Jag vet kanske inte vad det jag gör har för betydelse. Men Gud vet. Och han har kallat mig att just nu jobba i Kongo. Och jag får förlita mig på att Gud vet. Men ibland blir saker och ting inte heller riktigt som man trodde eller som man tänkt sig. Man kanske också får uppdrag som man inte hade väntat sig. Och jag ska ge bara ett exempel från vardagen i Låsi då, där jag bor på det området. Så är det många barn och ungdomar som också bor där. Och som vi har liksom lärt känna varandra och fått mycket utbyte, prata med varandra. Så de kom till mig och sa: Tilda, vi vill att du lär oss engelska. Snälla, du måste undervisa oss i engelska. Så jag sa: ja, det kan jag väl göra. Så de tyckte jag har minst två kvällar i veckan. Jag sa: nej, men vi får börja med en kväll. Jag har ju mina körövningar också, så att vi börjar med en kväll i veckan. Och det var väldigt uppskattat. De fortsatte komma, var jättemotiverade. Och så sa de till mig: Tilda, nu måste vi ha ett prov. Va, sa jag, nej, vi behöver inte ha något prov. Det viktigaste är att vi lär oss, att vi har roligt tillsammans. Jo, Tilda, du måste göra ett prov så vi vet hur det går för oss, om vi lär oss någonting. Så att jag gjorde ett prov till dem så att de fick testa sina kunskaper. Och det här visste jag ju kanske inte att det var något som jag skulle hålla på med. Att vi fick möjlighet, men vi fick möjlighet att utbyta erfarenheter, att samtala, att lära oss nya saker. Och med detta vill jag säga att du är också kallad att förkunna Guds rike. Och det kan vara på olika sätt, på olika platser och kanske inte alltid som du tänkt dig. Och jag vill avsluta med att be sinnesrobönen en gång till. Vi ber: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen.